Tack himmelske far för att vi får samlas inför ditt ord. Hjälp oss att hålla dig kärt, hålla dig levande ibland oss och hjälp oss att så långt vi förstår följa det. Förlåt oss när vi misslyckas och tack för att vi får komma tillbaka till dig och börja om och försöka igen. Tack för att du vill leda oss. Amen. Tack Johnny för din introduktion om prövningar. Det var väldigt bra att få hela den här biten, de olika bitarna, hur man kan se på prövningar. Få det förklarat med hjälp av synonymer. I femte Mosebok, kapitel 8 och vers 1-3, så talar Mose där till Israels folk. Han ska ganska snart lämna folket och dö. Han har fört folket från Egypten fram så de är öster om Jordan mitt emot Jeriko. Och där talar han stora tal och repeterar mycket av det som har hänt i andra, tredje, fjärde Mosebok och repeterar lagen. Alla de bud som jag idag ger dig ska ni vara noga med att följa så att ni får leva och bli talrika och få komma in i och besitta det land som Herren med ed har lovat era fäder. Kom ihåg hur Herren din Gud i 40 år ledde dig hela vägen i öknen för att ödmjuka dig och pröva dig och så lära känna vad som var i ditt hjärta, om du skulle hålla hans bud eller inte. Han ödmjukade dig och lät dig hungra. Och han lät dig äta manna, något som varken du eller dina fäder kände till. Han ville lära dig att människan lever inte bara av bröd, utan av varje ord som utgår från Herrens mun. Sista versen här, att människan lever av varje ord som utgår från Herrens mun, det var Jesus citerar när han frestas av djävulen. När Matteus berättar om det, så är det med där. För Matteus skrev för judar i huvudsak, judekristna. Och så finns det mycket citat från Gamla testamentet i Matteus evangelium. Israels folk, de hade klagat. Och jag ska läsa ett ställe till och det är från andra Mosebok 16 och vers 1-5. Hela Israels församling bröt sedan upp från Elim och kom på 15:e dagen i andra månaden efter sitt uttåg ur Egypten fram till öknen Sin mellan Elim och Sinai. Och hela Israels församling klagade mot Mose och Aron i öknen och sa till dem, om vi ändå hade fått dö för Herrens hand i Egypten. Där satt vi vid köttgrytorna och åt oss mätta. Men ni har fört oss hit ut i öknen för att låta hela församlingen dö av svält. Då sa Herren till Mose, se jag ska låta det regna bröd från himlen åt er. Folket ska gå ut och samla så mycket de behöver för varje dag. Så ska jag pröva dem om de vill vandra efter min lag eller inte. När det på 6:e dagen tillagar vad de har fört hem ska det vara dubbelt så mycket som de annars samlar varje dag. På båda ställena står det om hur Gud ville pröva dem. När Israels folk kommer ut här i öknen i ganska så i början av sin ökenvandring. De har ätit upp maten de hade med sig från Egypten och de har börjat fundera, vad gör vi nu? Nej, istället för att börja med att vända sig till den Gud som har fört dem ut ur Egypten, som har befriat dem från slaveriet, som har visat med tecken under i Egypten att han är himlens Gud som kan rädda sitt folk. Han har lett dem genom Röda havet och egyptiska herren har drunknat i Röda havet. Istället för att vända sig till den Gud och säga att nu vet vi inte riktigt hur lösningen ser ut, men vi litar på att du har en lösning. Nej, då börjar de klaga på Mose och Aron. Det hade varit mycket bättre om jag fått dö i Egypten. Där satt vi åt. De hade redan glömt att de hade varit slavar där. De hade redan tappat bort att Gud hade räddat dem ut ur slaveriet. Och så klagar de istället för att tala om sitt bekymmer för Gud. Gud, du vet hur vi har det, kunde de sagt. Vi ser inte lösningen, men vi litar på att du har lösningen. Nej, de klagar. Och så tar Gud och ger dem mannat. Och talar om för dem att det kommer att finnas 6 dagar i veckan. Sjätte dagen så är det dubbel portion, för det ska räcka för sabbaten också. I samma kapitel i andra Mosebok 16 så handlar det också om vaktlarna som kom. En liten hönsfågel som kom så mycket att de kunde plocka. Den flyger dåligt, det var bara att fånga in och äta. Men Gud ville pröva dem. Han ville testa. Nu ungefär, nu ska inte jag påstå att jag vet hur Gud tänker, för det vet jag inte. Men jag tänker så här, att Gud har visat dem lite grann vem han är. Och så vill han testa, är de beredda att följa mig nu? Testa, pröva på det sättet. Är de beredda? Men det var ju också en prövning, att det var ett bekymmer för dem att så båda sidorna var beroende på från vems synvinkel man ser det. Och så ville Gud testa, är de här beredda nu? Nu har jag visat så många under för dem. Är de beredda att följa mig nu? Är de beredda att hålla sig till mig? Eller kommer de fortfarande att vingla omkring och ibland tycka att det var bättre i Egypten, i slaveriet? Ibland kommer de att tycka att det var bättre än de andra gudarna som fanns runt omkring. Eller kommer de att hålla sig till mig? Gud ville testa dem. Och så säger han till dem också att det var inte bara manna de skulle ha, utan de skulle leva av varje ord som gick ut från Guds mun. Mannat var någonting som de aldrig hade känt till tidigare. Det var något Gud skickade ner från himlen och de fick gå och plocka upp det här. Vaktlar, det visste de vad det var. Men det var ett mirakel det också, att det kom så mycket vaktlar. Så mannat var mirakel på två sätt, både att de inte kände till det och att de fick det att äta. Och vaktlarna, det var ett mirakel att det kom så många. Och ibland kan vi förstå delar av Guds mirakel och ibland är det fullständigt okänt för oss, men vi får ta del av det. I Salomos vishet, en av apokryferna. Apokryferna är böcker som är omtvistade. Katolska kyrkan har haft dem i sina biblar hela tiden. De finns inte med i den hebreiska bibeln, men det är god undervisning många gånger. Jag försöker aldrig att hitta någon teologisk tanke som jag binder upp bara kring apokryferna. Det är ungefär så här, att jag kan läsa Luther och inse att det är god undervisning. Jag kan läsa Levi Petrus och inse att det är god undervisning. Jag kan läsa Rosenius eller någon från något annat samfund och inse att det här är god undervisning. Frank Mangs eller vad som helst, Stanley Sjöberg. Jag behöver inte hålla med om allt, men jag kan se att det här är god undervisning. När jag läser apokryferna, och det är inte så ofta kanske, men jag har läst dem allihopa i Gamla testamentet. Och jag ser det som god undervisning många gånger. Och i 16 kapitlet av Salomos vishet så handlar det om hur egyptierna plågas och hur Israel räddas. Så det är en tillbakablick på det som hände där. Och så skriver författaren här då, som inte är Salomo, även om den heter Salomos vishet, utan den är senare. Åt ditt folk delar du ut änglars mat. Från himlen bjöd du dem ett bröd som var färdigt att ätas utan besvär för dem, som förmådde ge all tänkbar njutning och som kunde anpassa sig till vars och ens smak. I Moseböckerna står det inte att det smakade så, det smakade som honungskaka. Men jag tycker att den här versen beskriver den Gud jag tror på. När jag läser att det kunde anpassa sig efter vars och ens smak. En del av er kanske gillar leverstuvning och andra vill inte äta leverstuvning. En del av er gillar ärtsoppa och andra vill inte äta ärtsoppa. Och om mannat smakade som honungskaka och så tycker man inte om honung, då blir det ju jobbigt. Men vad det handlar om egentligen, jag brukar skoja och säga, fast det är ett allvar i det också. Det är två saker som behövs för att mat ska smaka bra. Det ena är hunger och det andra är bordsbön. Och har man hunger och bordsbön så smakar nästan allt bra. Det finns fortfarande några grejer jag har svårt för. Men det mesta går ner med hunger och bordsbön. Och utifrån det så var det säkert så också att när Israels folk klagade på manna att det blev tjatigt, så blev det jobbigt. Men när de tog emot mannat som en gåva av Gud i tacksamhet, då smakade det bra. Och så handlar det väldigt mycket om vår attityd till det hela. Och det handlar om vår relation till Gud själv. Mannat, Gud ville pröva sitt folk om de var beredda att följa honom. Det fascinerande också är att när Gud var tvungen att straffa dem under ökenvandringen för att de syndade och gick fel, så upphörde ändå inte mannat. Det hade de i alla fall. Gud kunde ju ha sagt, nej, nu är jag less på er. Nu får ni inget manna på 14 dagar, så får ni se hur ni mår sen. Men det sa han inte. Mannat kom 6 dagar i veckan och 6:e dagen för 2 dagar. Under hela ökenvandringen, från det började ända till de kom in i Israels land och de kunde börja äta det som växte där. Den föreslagna evangelietexten idag, den är från Markus 1, vers 12 och 13. Och det börjar precis efter att Jesus har blivit döpt av Johannes. Genast förde anden honom ut i öknen. Han var i öknen under 40 dagar och frestades av Satan. Han levde bland de vilda djuren och änglarna betjänade honom. Jesus fördes ut för att frestas av Satan. Det fanns åtminstone 2 anledningar till det. Vi kan läsa i Nya testamentet hur Jesus var som vi, fast utan synd. Om Jesus aldrig hade frestats att göra fel, att synda, att följa djävulens bud, så hade han ju inte haft samma förståelse som vi har av att frestas. Det var en egen erfarenhet. För Jesus, han skulle frestas av djävulen. Och för djävulens sida så var motivet att försöka göra om inte ett Guds frälsningsverk av oss människor. Djävulen misslyckades. Jesus segrade. Men han var där i öknen och frestades av djävulen. Och ni minns hur Matteus berättar mera om det. Nu var det Markus jag läste här. Och när han hade frestats av djävulen och bestått provet. Det var en prövning. Han skulle testas. Han bestod provet. Och änglarna betjänade honom. I Jakobs brev. Kapitel 1 och vers 2. Räknade som ren glädje mina bröder när ni råkar ut för olika slags prövningar. Räknade som ren glädje när ni råkar ut för olika slags prövningar. Ja, där är vi kanske inte. Ibland så möter vi människor som verkar ha levt med silversked hela livet, som inte verkar ha mött prövningar egentligen. Men de människor som kanske har satt ett större intryck på oss är ofta människor som har mött prövningar på olika sätt. Som har fått jobba sig igenom prövningarna med hjälp av Gud och med hjälp av andra människor. De har nått en annan mognad än de som verkar ha haft ett ganska enkelt liv. Nu tror jag att vi alla möter prövningar på olika sätt. Jag tror ingen kan gå genom livet utan att möta några prövningar. Men vissa möter större prövningar än andra. Jag har i min bekantskapskrets, ja, släkt till släkt, ett ungt par som fick en gravt multikappad, både fysiskt och förståndsmässigt, en son. När de var unga, jag tror de var mellan 20 och 25. Och sen några år efteråt så fick de en dotter och det var likadant med henne. Det är prövningar. Jag fick 3 friska barn, inte för att jag hade förtjänat det. Men vi möter olika prövningar. Mitt liv har inte alltid varit enkelt heller. Men någonstans så kommer man ut på andra sidan av en prövning. Så har man på något sätt vuxit som människa. Och så vill Gud pröva oss, vill vi hålla oss till honom. När vi prövas tar vi då och går i taket och tycker, nej nu Gud, nu är du orättvis. Eller, Gud hjälp mig i det här. Hur möter vi prövningen? Det kommer också att påverka oss på vilket sätt vi tar oss igenom det. Men det är inte alltid vi kan göra som Jakob, att vi ska känna ren glädje när vi prövas. Där är vi inte alltid. Oftast inte, skulle jag säga. Längre fram i Jakobs brev, vers 12-14. Salig är den som håller ut i prövningen, för när han har bestått provet ska han få livets krona som Gud har lovat dem som älskar honom. Ingen som blir frestad ska säga det är Gud som frestar mig. Gud frestas inte av det onda och frestar inte heller någon. Var en som frestas dras och lockas av sitt eget begär. Gud frestas inte av det onda. Och jag tror att det är helt sant, men Jesus var både Gud och människa när han gick här på jorden. Och som människa frestades han. Men efter sin död och uppståndelse så tror jag inte Jesus mötte några frestelser här på jorden heller. Efter kampen i Getsemane så tror jag inte Jesus mötte några frestelser. Och nu frestas han inte. Det är inte möjligt. Djävulen är besegrad i det fallet. Men du och jag, och det är fascinerande, salig är den som håller ut i prövningen. Och ingen ska hävda att det är Gud som frestar. Det påstås, jag är väldigt dålig på grekiska, men det påstås att det är samma ord för frestelse och prövning i grekiskan. Och utifrån det så, när vi följde 1917 års bibelöversättning i Herrens bön, inled oss inte i frestelse. Och nu så är det utsätt oss inte för prövning. Och utifrån det, Gud frestar ingen, och så har vi fått lära oss att be, inled oss inte i frestelse. Och jag påstår inte att jag förstår djupet i den här bönen fullständigt. Jag måste inte förstå den, utan jag kan be den ändå. För den bön efter Guds vilja, för det är Jesus som har lärt oss att be. Och så behöver vi inte förstå allt, utan vi får ta emot i tro och vi får hoppas att vi förstår lite bättre nästa vecka än förra veckan genom att vi umgås med Gud. Men djävulen frestar. Han vill få oss bort från Gud och på sikt evigt förlorade. Medan när Gud prövar oss så vill han fördjupa vår relation med honom och att vi ska vara evigt förenade med honom. Och så är det inte säkert att du och jag alltid förstår, är det här en frestelse eller är det en prövning? Och delvis kan det ha att göra med att vi inte lever så nära Gud att vi är säkra på, känner vi igen djävulens röst eller känner vi igen Guds röst? Och Bibeln säger också att djävulen kan förskapa sig till en ljusets ängel. Så det är inte alldeles enkelt. Men vad det handlar om är att vi får be Gud att han hjälper oss genom de prövningar vi möter. Han vill leda oss till himlen. Han vill att vi redan här på jorden ska leva i nära gemenskap med honom. Och så är livet inte alltid enkelt. Men när vi möter prövningar av olika slag får vi gå med dem till Jesus, be om hans hjälp och ledning. Och så får vi be om kraft att stå emot frestelser. För ibland så är det ju faktiskt så att även om vi kan tänka att jag har rätt i sak så behöver jag inte driva den linjen. Igår gjorde jag en grej som jag kanske inte borde ha gjort. När vi närmar oss kanalbron i Södertälje så var den öppen och en kö på några kilometer innan de hade sänkt bron och vi kunde åka vidare. Och precis när jag liksom hade sett att det var sänkt till 60 och sen till 40 och sen stannade så var det en bil bakom mig som blinkade med helljuset och tyckte jag skulle gå till höger. Det fanns ingen anledning för mig, det stod det bilar där också och det var inte så lätt att gå till höger så jag bara bromsade in. Det var inte mer med det utan stannade och sen insåg väl han också att det är kul. Sen när bron så småningom hade sänkts och vi började rulla igen så tyckte han bakom mig att jag flyttade mig inte till höger tillräckligt fort, men var fortfarande ganska tät trafik i båda filerna. Och så småningom, han blinkar igen. Och när jag så småningom gick till höger så kunde jag inte låta bli, och det är inget jag hedrar mig. Men jag kunde inte låta bli att gå ut och bakom honom och skicka på helljuset med extra ljus. Då var mitt tålamod lite slut. Jag tyckte han kunde läsa trafiken bättre. Men jag hade ju inte behövt skicka på helljus i backspegeln på honom. Men ibland så frestas vi att göra saker som vi inte är stolta över. Jag är inte alltid den där lugna personen som ni brukar se här på första bänken som sitter still och inte gör så mycket väsen av sig från sin trumpeten och sen hamnar den i predikstolen. Men alltså, jag tror inte att jag brukar irritera er särskilt mycket. Det är inte min känsla och inte min vilja. Men sen ibland så är det liksom att nej, han ska få igen eller hon ska få igen. Kanske någon mer känner igen sig i den här situationen. Att ibland så är vi inte de där fromma vi borde vara. Och har inte det där tålamodet vi borde ha. Och så får vi be Gud om hjälp. Att oavsett hur vår vardag, hur vår helg och hur vårt liv ser ut. Så får vi be honom om kraft att göra det som är rätt. Tack himmelske far. För att du vill leda oss genom livet. Tack för din godhet, din välsignelse över oss. Tack för allt gott du har gett oss genom livet och som du vill ge oss dagligen. Förlåt oss när vi gör fel. Hjälp oss att göra det som är rätt. Och hjälp oss att se prövningarna som medel till att komma närmare dig. Amen.